Hej, hej, jag heter Erik och med mig här har jag min kompis
Emma.
Och det känns som att vi håller på att spela in det absolut första avsnittet av Fornpodden.
Precis, men i själva verket så är det här ju avsnitt 2, även om det inte känns som det.
För det har alltså hunnit gå ett år sedan vi spelade in avsnitt 1 och ganska mycket har hänt.
Ja, jag tror att när vi spelar in första avsnittet så sitter vi i Vikingahyddan och nu sitter vi i
Vikingahyddan 2.0.
Precis.
Eller Fornborgen eller vad det var du sa nyss.
Exakt.
Så jag har hunnit flytta, massa andra saker också hunnit hända, men nu är vi tillbaka.
Precis. Så vi tänkte kickstarta då avsnitt 2 med att Erik ska få berätta lite om sig själv, eller som Eriks avsnitt.
Och det känns ju alldeles helt fantastiskt. Och då tänker ni, oj vilken egotripp Erik är på. Ja, men Emma kommer få ett eget avsnitt också. Det kommer nästa gång.
Exakt.
Så vi får egotrippa båda två. Men i det här avsnittet, det kommer för oss vara en väldig massa hjärnålder. Men jag tror att jag kommer hinna prata om lite annat också, för att det är kul.
Precis, vi ska försöka göra Erik så kort och koncis som möjligt, om det går.
Dröm vidare, men ja, välkomna!
Så Erik, i våra podddokument här så står det ju att vi ska ha liksom, detta är Erik. Så vad är Erik?
Vad är Erik? Mycket bra fråga. Många filosofer har funderat på just det här. Nej, men jag heter alltså Erik Östergren. Jag är utbildad arkeolog, allmän arkeolog. Och jag har också breddat mig med gamla nordiska språk. Och de som har hört mig prata förut vet nog att jag är väldigt förtjust i runor. Men, ja, bor söder om söder. Nej, det var fånigt. Men jag har, att jag hamnar på arkeologiprogrammet, det är lite mer slump. Jag orkar inte bläddra så mycket längre än A i kurskatalogen där jag gick på gymnasiet. Och så hade jag också tänkt att jag alltid tyckt om dinosaurier. Och sen på första föreläsningen så kom jag på att, eller en kursare påminner om att arkeologi inte alls handlar om dinosaurier, utan det är om människors historia. Och då skrek jag inombords, men det visade sig att jag tyckte om arkeologi också. Men jag har ändå haft historia runt omkring mig under lång tid. Och det finns några foto på mig när jag typ är 3 år gammal och står bredvid en runsten. Så jag tänker att det fanns ett spår, det var det jag hamnade på.
Ja, tydligt från början.
Ja. Mm. Och när jag har pluggat, jag har skrivit om runstenar och jag har skrivit om hjälmar. Hjälmar är också ett av de stora intressena. Så det kommer alldeles strax att vi kommer fördjupa oss i då. Och jag har ju poddat, dels nu är det här i Fornpodden. Sen så har vi också, både jag och Emma, vi körde ju Vikingapodden förut. Och så har jag tillsammans med Li kört Mytologipodden. Så nu är det här min tredje podd. Det är jättekonstigt, för jag lyssnar knappt på poddar själv, men det är kul att prata i dem.
Du är helt klart en röd tråd i poddämnen i alla fall.
Ja, gamla saker. Mm. Sånt som hände förr i tiden.
Precis. Och när du inte poddar, jobbar eller pluggar, vad gör du då?
Jag sitter hemma och tecknar för det mesta. Tecknar framför någon tv-serie, tecknar eller något annat projekt som jag snör in på. Just nu jag har en kasse med flinta ute på balkongen som jag ska försöka slå någon gång. Jag försökte för ett tag sedan, men det gjorde mest ont, så jag måste kolla på lite fler YouTube-klipp för att förstå vad jag ska göra.
Ja, så nu har vi ju, eller du har ju försökt att förkorta dig så gott det bara går här och sammanfatta vem Erik är. Och det är väl så nära vi kommer just nu innan vi ska börja djupdyka i dina favoritämnen. Mm.
Ja, och där, helt ärligt Emma, jag har ju inte riktigt tänkt ut allt som jag ska prata om, utan vi får se lite var jag hamnar. Du känner mig,
yeah.
Men det finns också några kanske inte helt otippade grejer också.
Mm.
Så jag ska försöka komma på något riktigt otippat att bara börja med.
Mm. Nu kör vi.
Nej, men så jag tycker att väldigt mycket i forntiden är intressant. Och jag tycker att det är jättekul att helt enkelt upptäcka någonting nytt som jag inte varit inställd på förut. Så jag blir ofta positivt överraskad av nästan vad som helst i historien, nästan var som helst i världen. Och från stenålder, för ett tag sedan snödde in, eller jag fick för mig att jag aldrig hört om tandpetarens historia. Så det vill jag googla på och läsa på om det. Och tandpetare har människor haft en jättelång tid. Och jag tycker jättemycket om gropkeramikerna på stenåldern. För de gjorde fina krukor och var i skärgården och åt säl. Man ska inte äta säl, men de hade också fina kläder kan jag tänka. Men man hittar inte dem för det är stenålder. Och jag tycker om bronsålder för att massa häftiga saker. Och det är fina svärd och fina yxor. Och sen bronsåldern är så olika delar av världen. Liksom Odysseen och Iliaden, det är också bronsålder. Men det känns inte alls så bronsåldern är här i Skandinavien. För kollar vi på ett stort stenröse. Och det är jättelångt ifrån antika grekiska tempel.
Ja, verkligen. Ja.
Och bronsåldern, roliga hjälmar finns det där också. Och de har så här bronslurar som de blåser i ritualer. Man har hittat gäng sådana i Skandinavien. Och då på temat Erik fastnar för saker. Jättekul att bara lyssna på folk som blåser i sådana lurar. Och bara komma på, hur ska det här låta? Det var någon teori för ett tag sedan att det är ofta två lurar som lite grann matchar varandra. Så här spegelvänt par. Och någon teori var att medan folk blåser de här ska man slå mot varandra med dem. Jag hörde en sån inspelning och bara, klonk, klonk, klonk. Så sånt tycker jag är jättekul att bara upptäcka. Aha, det här är någon tänkt på. Och ibland kan det vara att någon bara har tänkt på det i nutiden eller så är det för att någon har tänkt på det för 3000 år sedan också. Det gillar jag. Men sen så är det då järnåldern som är mitt stora intresse. Och järnålder, det går ju då till drygt 500 år innan år 0, tror jag. Äldre järnålder med förromersk järnålder. Och då har vi häftiga halstattkulturer och sen latene, så här keltiska grejer. Och hur de lär sig använda järnet i Centraleuropa och sen norröver. Och det är kontakter med Rom och sen kommer folkvandringarna. Man säger goter och langobarder som går omkring. Och de säger att de kommer från Skandinavien. Gjorde de det? Kanske inte. Men ändå häftiga historier. Och sen kommer det till yngre järnålder och där har vi riktigt bra grejer. Och yngre järnålder, det är typ lite folkvandringstid, men framförallt vendeltid och vikingatid. Riktigt dragplåster i bilden av historia. Och vendeltiden hamnar ofta i vikingatidens skugga. Men en kursare till mig sa på Arkeologi 1 väldigt bra att vendeltiden är nästan mer vikingatid än vad vikingatiden är. För vikingatiden är ju då från cirka år 750 till 1100 och det är väldigt mycket medeltid som ändå hinner komma igång på vikingatiden. Men vendeltiden, då är hedniska kulten åka ut i världen och ha jätteintressanta kontakter. Det finns gravar i Uppsala-trakten som nästan är exakt som en grav i England. Hur kommer det sig? Jo, nära kontakter. Superspännande. Och massa snygga hjälmar. Det är hjälmar som för mig var inkörsporten till vendeltiden. Och du pratade förut om att jag hade en röd tråd i intressen. Nu vet jag en som jag har en röd tråd i det jag svamlar om. Men då tänker jag att vi stannar upp vid de här hjälmarna. För vendeltida prakthjälmar, det kan mycket väl vara en av de saker som gjorde att jag faktiskt fastnade för arkeologi på universitetet. Och när jag höll på att flytta här för ett tag sedan, jag hittade faktiskt min tenta i järnålderns arkeologi. Och där var en poäng ifrån att vara underkänd. Så jag vill bara säga det till alla, att en tenta som går så där betyder inte hela världen. Man kan fortsätta med det ändå. Men på första sidan där hade jag i alla fall ritat en vendelhjälm. Och de här vendelhjälmarna, de mest kända exemplen kommer från Vendel som ligger utanför Uppsala.
Otippat.
Ja, men det, på internet kan det kännas otippat, för många tänker att det är en felstavning av vandal. Alltså, och då, dels är ju en folkstam som rör sig och bråkar med Rom. Och som att de bråkade och förstörde här i Rom, så kallar vi idag vandaler för vandaler. Nu har vi väldigt med vänligare att göra, men på internetforum så kan det bli massa intressanta missförstånd. Men i Vendel, där finns Vendels kyrka, och när man skulle bygga ut den kyrkogården, då hittade de plötsligt jättegamla båtgravar. Och båtgravar i det här fallet är att de helt enkelt har väldigt rika människor har begravts i sina skepp, och de här skeppen har grävts ner. Och de är så här, under 10 meter långa i alla fall, inte helt enorma som Osebergskeppet. Men massa fina gravgåvor, offrade djur, häftiga grejer, förvånande nog inga dräktspännen eller bälten, jättekonstigt, väldigt få personliga saker. Men istället då hjälmar och svärd.
Det är ju väldigt häftigt.
Ja, och alltså, om du som lyssnar inte har sett en vendeltida hjälm, googla vendelhjälm och njut. Det här är, tänk om Darth Vader var på vikingatiden, så är det. Och det är ögonbrynsbågar av brons, och när de här är nya, de måste ha reflekterat ljus, eldkällor. Och det är en ansiktsmask som man ser knappt personer som har det på sig. Och det är mystiskt bara det. Och runt omkring på hjälmen är det en massa bilder, mytologiska motiv. Vi har ingen aning om vad allt det där är, men det betyder någonting i vendeltiden. Sen finns det en intressant teori, jag tror att det är Andreas Norberg som skriver om det i Krigarna i Odensal. Och att nu sätter jag egna ord på det, men att de här bilderna till och med ska kunna vara lite ett scoutmärken. Att om man genomfört vissa prov så får man ha de bilderna på hjälmen också. Mm-hmm. Så det berättar en personlig historia också. Men det jag själv tycker är intressant är många saker förstås, men att hjälmarna gör hjälmbäraren så pass anonym. Att man ser inte ansiktet, utan det är i huvudsak hjälmbäraren som är synlig. Och tänk då på ett slagfält, och så krigar 40 upplänningar, jag vet inte. Och så de har på hjälmen, folk, oh, kolla, han med hjälmen är där, häftigt. Men så ser man, den personen dör. Men sen nästa slag, kanske hjälmbäraren är där igen. För den är ju inte en person, utan hjälmbäraren är hjälmbäraren. Att de är helt mytologiskt i det här också. Och ett av Odens många namn, alltså guden Oden, är Grimnir, som betyder han med masken. Och just de här hjälmarna har ju som en maskfunktion. Och Oden, han beskrivs som att han också har en gyllene hjälm. Det är två vaner som ser honom rida över himlen, om jag minns rätt. Det var oerhört mycket spännande med hjälmar. Och Vendel, känd plats. Valsgärden bitar ifrån är också känt. Och så är då kändisen i England, Sutton Hoo. Och den graven är som om man har en Vendelgrav och vrider upp till 200%. Så väldigt häftiga saker. Och den hjälmen är ännu mer detaljerad. Mycket guldgrejer. Och där på ögonbrynsbågarna, då har de till och med så här granatinlägg, alltså den här röda ädelstenen. Och de är precis i, alltså ska säga, kanten mot ögonen. Och på ena sidan, då har de haft guldfolie där under. Så att det reflekterar ljus på ett speciellt sätt. Lite grann som reflexer som vi har nu. Och tänk då, man sitter vid lägerelden i en hallbygd och dricker mjöd och hör historier. Och personen med den här satinhjälmen, ena ögat är kolsvart, det andra lyser upp och är helt rött. Och det är ju Oden som sitter där då. Så det mytologiska i vardagen. Och jag skrev min masteruppsats om de här hjälmarna och tänkte att det skulle vara ungefär 12 stycken, kanske max. Sen så råkade jag upptäcka att på Gotland har man haft massa hjälmar. Och då blev material plötsligt ungefär 70 stycken. Så det blev en helt annan typ av katalog än jag hade tänkt mig. Och de här hjälmarna, man anspelar på dem i som isländska sagor. För de utspelar sig långt senare. Och också mytologin skrivs ner långt senare. Men det verkar som att minnet av de här hjälmarna lever kvar. Och sen har vi också Beowulf, det forn engelska eposet, som utspelar sig typ 500-tal nedskrivet senare. Men där känns hjälmarna jättevendeltider och gulddetaljer och det är grisprydnader på ovansidan. Och, bra grejer. Jag hoppas kunna prata ännu mer om hjälmar så småningom.
Och det kommer du troligtvis kunna göra. Men eftersom vi ska ju försöka i alla fall det bästa möjliga mån att liksom hålla det lite lätt och ledigt, även om det inte är det allra lättaste när det gäller just vändelhjälmar.
Jag har upptäckt, börjat snöa in på keltiska hjälmar. Vilka sidospår.
Uppfriskande.
Ja, och då är vi i latenkultur ungefär. Så de galler och kelter som bråkar med romarriket innan år 0. Tänk Asterix i verkligheten. För deras hjälmar kan vara jätteeffektiva. Romarnas hjälmar inspireras av kelternas hjälmar. Men de har också haft hjälmar som är helt bananas. Och jag upptäckte eller såg en hjälm på internet häromdagen som jag aldrig sett förut. Och det är en bronshjälm, men det ser ut som att det är en svan som tittar bakåt. Alltså det är jättestor och konstig. Väldigt opraktisk. Jag lägger upp någon bild på det här sen, tänker jag, när avsnittet kommer. Och det finns en annan hjälm som är från Centraleuropa. Och där, tänk helt vanlig hjälm, bra så. Men sen är en fågel uppe på hjälmen med utsträckta vingar. Och de vingarna sitter fast med som gångjärn. Så om den här personen rider eller springer, då kommer vingarna att flaxa också. Så återigen, vilken effekt det här måste ha i samtiden.
Jag tycker det här låter jättefånigt. Alltså det känns ju, jag vet inte hur dum jag skulle känna mig komma ridande med den där flaxande huvudet.
Ja, och hade vi sett det på film, när det känns överdrivet och orealistiskt. Men det var så kelterna ville ha det. Helt fantastiskt. Alltså, ingen hjälm i Asterix är lika fånig som verklighetens keltiska hjälmar. Men huvudsaken är att de gillar det.
Precis.
Huvudsaken.
Sluta!
Ja. Men det fick vara min första rant, min första maratonsnack om hjälmar.
Mm, väldigt bra.
Ni hör, hoppas jag, att det finns mycket mer att hämta här.
Men Erik, du har ju också smeknamnet Rune-Erik. Och det är väl ingen hemlighet att du, det kanske är ändå det ämne som ligger i lite varmast, närmst hjärtat får man väl säga då.
Och där, jag vill bara passa på att säga att Rune-Erik, jag är väldigt nöjd med smeknamnet. Och jag har hållit liv i det, men inte jag som har myntat det, utan det är faktiskt vår gamla docent Anders Karlsson. Han sa det först, så är det Europa.
Det är ju imponerande, bara det.
Ja, men runor, det är bra grejer. Och det sträcker sig över så lång tid. När vi tänker på runor, en av mina många catchphrases, det är så lätt att ha fokus på vikingatiden. Och vikingatiden är runornas guldålder på många sätt. Då görs massa runstenar. Men den äldsta kända runinskriften är från runt år 150 efter år 0. Norra Tyskland, så är Danmark där i krokarna. Och dyker upp en tid då Nordeuropa har mycket kontakter med omvärlden. Och det är kontakter med romare. Och en av de stora teorierna är att runorna har inspirerats av romarnas latinska skrivspråk, det som vi har idag. Och man kan känna igen många runor, att R-runan ser ut som R liksom. Men då är det också viktigt att komma ihåg att runorna, om man ställer upp dem i rätt ordning, då är det Futhark, som börjar. Men romarnas latin börjar ju med alfa och beta. Alfabetet och ABC liksom. Har romarna C i den ordningen? Ingen aning. De börjar med AB i alla fall. Och om nu runorna inspireras av deras skrivspråk, varför börjar de inte med AB? Men vid samma tid så finns det massa andra skrivsystem runt omkring. Och Jackson Crawford, en av mina idoler, han pratade om att vid Alperna, där fanns det folk som använde varianter på grekiska skrivsystemet. Och de var inte lika fast i vilken ordning de skulle skrivas. Så de kan också vara viktiga i hur runorna växer fram. Emma ser jätteimponerad ut av det här, bara säga.
Förlåt.
Ja. Men de äldsta runorna dyker upp på lite föremål. Det finns någon kam från en mosse där det står Harjas. Och det brukar tolkas som härjaren. Och kanske en krigare som haft den. Och sen en av de äldsta runstenarna, det är väl kylverstenen på Gotland. Och där står just hela förtharken utskriven. Och på den tiden då är det 24 stycken runor som delas in i 3 stycken grupper om 8. Och därför kallar vi dem för ätter. Och när man sen pratar om runas ätter, då är det att tänka sig ett som i familj, men det är alltså 3 åttor egentligen. Det är lätt att göra runor mindre episkt än vad det kan verka vid ett första anblick. Men runor börjar episkt, sen upptäcker man saker och bara, aha, men sen är de coola igen, så håll till godo. Och vad är mer för tidiga runskrifter vi har? Amuletter med magiska formler. Det dyker upp en titel, Erilas. Och vi vet inte vad det är. Det ordet verkar vara besläktat med Earl eller Jarl, som är en fin titel sen. Eller folkgrupper, stammen Hirulerna, som är en av många stammar som går runt i Europa då. Men folk bråkar den här fortfarande. Jag tycker att det verkar som att Erilerna har med runor i alla fall att göra dem runkunniga. Och många inskrifter står Alu. Alu fortsätter folk skriva genom århundradena. Och det betyder öl.
Såklart.
Ja. Och försöker komma på. Ja, men jag såg en väldigt gammal runsten förra sommaren. Då var vi i Gersberg. Och såg Gersbergstenen som jag vet ser jättelänge. Vissa vill se vissa artister, jag ser runstenar.
Dina typer av artister.
Ja, ja, ja. Alltså runristarna. Runristare, det kommer till. Oj, oj, oj. Men Gersbergstenen, jag har bara sett den på bild förut då, och trodde att den var typ 3 meter hög. Och gick ut där den skulle vara, hittade den inte, visade att den var typ upp till bröstkorgen på mig. Så jag tittade fel. Det är lite trasig i början. Men det står Obas hete Harabanas hete Ek Erilas Runos Varito. Jag heter Obas, jag heter Harabanas, jag heter, alltså korp. Jag i rilen skrev runorna. Så Varito, det är samma som i write eller rita. Och det här skrev någon alltså på 500-600-talet, och vi kan fortfarande liksom se det och läsa det. Och det är en av de saker jag gillar med runor, att det är deras ord på deras villkor. Och det är att ibland är jättesvårt att läsa. Det finns massa runskrifter som inte kan tydas. Och de kanske inte kan tydas. Det kan vara nonsens, som forskningen kallar för nonsensinskrifter. Men sen kan det vara vissa fantasifulla tolkningar som man känner, hur kommer fram till det här? Ingen aning. Eller så kommer fram till något jättebra och intressant. Men sen när vikingatiden kommer igång, då sker en förändring med runorna. Så man slutar använda 24 runor och börjar ha 16 istället. Och det är det enda skrivsystemet som jag känner till som går till att ha färre skrivtecken. Och det är att istället får vissa runor ha flera olika ljud. Så urunan är kanske det bästa exemplet. För urunan kan stå för U och ett O, alltså W, Ö, Y, enkel V, O. Så det kan vara jätteklurigt att läsa vissa vikingatida runskrifter. Även fast de ofta är mer... Det står ofta liknande saker på vikingatida runstenar. Och lite seg start för runorna. Men sen runt år 1000, då blir mode i Uppland att göra runstenar. Så från att ha haft några hundra runstenar i världen så blir plötsligt tusentals. Så det finns fler, det är 3500 någonting runstenar i världen. 2000 någonting av dem finns i Sverige och över 1000 av dem är i Uppland. Så drygt en tredjedel av alla runskrifter på vikingatiden är i Uppland. Och det finns fler runstenar i Täby tror jag, men det finns i Norge från vikingatiden. Sen har Norge också jättefina runskrifter. Jag såg några på semestern i år. Det tyckte min familj var kul att stanna vid. De är så snälla. Men i den här boomen av runstenar, då växer fram ett runristarskrå. Alltså en grupp människor som gör många fler runskrifter. För tidigare, om de gjorde en runsten, kanske det var en enda de gjorde, kanske några stycken. Men sen med Åsmund Kåreson i spetsen så bara växer fram och en grupp som vi kan följa. Och Åsmund har Magnus Källström skrivit mycket om. Och man kan följa honom från, han verkar komma från, vad är det? Ja, men norr om Gävle. Man kan följa honom, förflytta sig. Och hans dialekt är alltid med, han är lite ålderdomlig men förnya runstenskonsten. Men min stora hjälte är ju då
Öpir.
Tack Emma, precis. Varsågod. Och Öpir har varit min vita val sen första året jag höll på med runor. Alltså det är 2011 skrev jag min första grej om Öpir. Och sen dess har jag tänkt på honom nästan varje dag. Och Öpir är alltså den runristare som har signerat alla flest runstenar. Han har signerat 40 stycken och har ristat säkert dubbelt så många totalt. För han, man kan känna igen på stilen på runstenar vem som har gjort dem. Om inte tur kan man också veta namnet. Och Öpirs karriär är jättelång. Alltså om man tar extremfall så är det 70 år, men det är orimligt. När medellivslängden är typ 25. Kanske 50 år i alla fall. Och sen en äldre så har nog mest haft medhjälpare också. Och där har Laila Kittler-Åfeldt kunnat då med undersökningar och laserscanning och grejer tror jag. Kunna se att på en och samma öppesten kan det vara 4-5 personer som arbetar. För hon kan då känna igen olika huggspår.
Det är ju häftigt.
Ja, men tack Emma, ja. Så det gillar jag jättemycket. Och Öpirs konst är, alltså det är så snygga runstenar. I alla fall tidiga Öpir. Jag gillar inte riktigt hans sena grejer. Med vänlig hälsning är en hipster. Men han lägger mer fokus på konsten än texten också. Och det är också någonting jag gillar. Att han skriver fel, han hoppar över runor. Han skriver ganska korta grejer. Han hoppar över saker som andra runister gör. Inga böner och sådär. Men konsten, den ska vara perfekt. Och han verkar till och med ha fuskat ibland och hoppat över och rista. Utan kanske bara målat istället. Och så finns det några runstenar. Som, ni som sett runstenar vet att jätteslingiga ofta. Och man måste typ stå på händerna för att läsa dem. Men på några runstenar har Öpir gjort så att det enda man kan läsa utan problem, utan att stå på huvudet, det är hans eget namn. Och jag kan uppskatta en typ av egotripp också.
Det är lite power move.
Ja, men det, verkligen. När de har betalat jättemycket pengar för att få den där scenen. Och vad mer om Öpir? Nej, alltså jag har funderat mycket på honom. Och vi kan inte veta så mycket om honom. Ingen runsten är gjord efter honom. Vi kan inte veta om hans familj. Jag har en gissning, men ändå. Utan vi kan bara följa hans signatur och runstenar när han jobbar med andra. Vi kan se hur han rör sig runt omkring Uppland. Och man kan också se hans dialekt. Det är kul. Han har dialektala drag som finns kvar i Roslagen in i modern tid. Och heja Roslagen. Mm. Nu ser Emma trött ut igen.
Men det här har jag faktiskt inte hört.
Nej, har du inte?
Nej, jag tror faktiskt inte jag har gjort det. Så jag förstår då varför du känner ett extra starkt band till
okay. Öppet. Ja. Jag är alltså uppvuxen i Norrtälje. Så ser man själv som rospig. Hur som helst. Är man uppvuxen i Norrtälje, då kan man ha sett skyltar om att det är halsång i parken. För i Roslagen, äldre dialekt inte så mycket nu, det är att man då har H innan vokal. Det inte ska vara det. Och exemplet som min urologiprofessor Rune Palm drog var att man kan få host på mackan. Och så finns också en historia att det är två gubbar som tittar på fåglar. Och den ena är rospig, den andra är stockholmare. Och så säger stockholman: titta, det är en örn. Och då svarar rospiggen: det är ingen hörn, det är en ök. För i den här dialekten kan också H försvinna innan vokal. Och vad har det här med öper att göra? Jo, allt. För han kan skriva att om hon åkte i österled, då åkte de inte österut, de åkte hösterut. Och om någon hette Halvdan, då skriver han sig Alvdan. Och den här dialekten har varit mer spridd än Roslagen tidigare, men jag gillar ändå att det finns där. Så även fast vi kan veta ganska lite om personen Öpi, kan vi nästan höra hur han pratade. Det gillar jag.
Och eftersom ni nu hör Eriks entusiasm, så kan vi väl säga att det kommer komma ett avsnitt om Öpi. Måste du göra?
Det kommer 7 avsnitt. Nej. Ett avsnitt i bra början. Mm. Oh, jag har inte pratat om Öpi på jättelänge.
Ja, det var väl skönt att du kunde få det ur systemet.
Oh.
Men nu tycker jag ändå att du har fått som... Jag förstår att du inte är helt nöjd med att... Liksom, du vill ju prata om massa saker gällande runor. Och,
jag känner mig till slut nu, så det är...
Ja, men precis. Oh. Jag tänker att vi kanske ska knyta ihop den här lilla runsäcken då.
Ja. Och ja, då är det här... Det är ju inte första avsnittet.
Nej,
men
det är inte det.
Men det känns så. Och det kommer vara mer uppstyrt framöver än det här.
Ja, det ni har att se fram emot är ju nästa avsnitt, då ja! Är det mitt avsnitt.
Ja, och, och då kommer det vara väldigt lite runor.
Ja, verkligen.
Kommer det vara en enda?
Nej,
no.
Nej. Erik.
Ja, ja. Nej, Emma har massa intressanta spår och har grävt intressanta saker också. Så det blir jättekul att höra om det. Det vet du att jag tycker.
Ja.
Ja. Och ja, vad mer? Ska vi börja...
Runda av?
Ja.
Men troligtvis.
Ska vi ha en jingle då?
Ja.
Ja.
Om ni inte redan har gjort det så får ni jättegärna följa oss på vår Instagram, Fornpodden. Och det är lite roligt att den fick ju nästan till 100 följare utan att vi ens hade släppt ett enda avsnitt, så...
Det var nästan lite jobbig egoboost för oss.
Precis. Ja. Så in och följ om ni inte redan gör det. Så hörs vi snart.
Ja, vi har ett TikTok-konto också som jag inte
har
vet.
Har vi?
Ja, jag vet inte om jag kan göra någonting mer. Men det finns där.
Det heter också Fornpodden, ja. Ifall ni är TikTokare.
Ja, och om man har frågor eller förslag på ämnen, skriv på Instagram eller på e-posten fornpodden@gmail.com.
Jajamän.
Och stort tack till Tobbe som är här med oss och spelar in och fixar med tekniken och gör allt det här möjligt. Tack! Mm.